With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Spooky oktober är över, Halloween har redan varit, men jag är redo att prata om skräck nu.
När det har passerat, precis. Det är så vi funkar.
Hej, mitt i förmörkelsen.
Som vi har tjatat om, alltså.
Ja.
Vilket inte är så konstigt, för att det har varit så aktuellt senaste
ja.
Tiden. Men ja, och du skrämde upp oss väldigt mycket i söndags, Sofia. Och jag blev väldigt rädd, kände jag. Och vi ska ju prata lite mer om mörka grejer idag, va? Rädsla, mörker, passa på liksom.
Ja, vad fint.
Säger hon med ett skitstort län. Hon bara, ja, mysigt.
Nej, men alltså, jag skrattar om mig själv. Jag bara, vad håller jag på med? Ja, men det är lika bra att hålla på trenden. Alltså djupdyka lite i höstmörkret så här mitt i förmörkelsesäsongen. Efter Halloween, efter allhelgona. Vi är där. Det är mörkt. Solen går ner tidigare och tidigare.
Låt oss dyka in i mörkret
yes.
bara.
Men först, hur mår du, Susan? Alltså nu, förmörkelse nummer 2 var precis... Kanske är svårt att uttala sig om exakt just den, men bara så här överlag.
Överlag, hur har det varit? Jag har känt mig ständigt illamående.
Som skönt.
Att jag är spivärdig hela tiden. Svårt att liksom ta beslut, det svänger liksom hela tiden. Och det har känts som att jag har varit i en dimma. Och har väntat på att det ska klarna. Så att jag kan se blå himmel igen. Så det har varit skakigt. Så känner jag. Som att min själ har varit på väg mot en utmattning. Exakt så faktiskt.
Alltså,
själsutmattning.
Det är så... Bra. Kan man gå till vårdcentralen och säga det?
Jag känner, exakt, jag känner att jag kommer krascha in i en utmattning. Min själ alltså. De bara, what? Min själ är på väg. Alltså, mentalt, I'm good. You know, fysiskt, men min själ är på väg in i en vägg. Jag tror vi har fått lite konstiga blickar från vården.
Ja, men det kanske är dags.
Att det ska börja hända?
Yeah.
Förlåt, jag är väldigt pessimistisk gentemot vården these days. I don't know, det kommer aldrig vara dags.
Nej, alltså jag är faktiskt lite optimistisk för att jag ser fram emot att Saturnus går in i fiskarna nästa år i mars 2023. Och att det är ett väldigt så läkande tecken.
Okay.
Och att Saturnus kan samla läkande kraft.
I hope so.
Ja. Men små steg.
Små steg. Men hur har det varit för dig då, den här tiden?
Nej, men jag vet inte vad jag ska säga. Det är lite sjösjuk stämning. Det jag har märkt av är att jag typ embracear hösten lite mer. Apropå det här med att jag bara, vi ska prata om mörker och rädsla och döden. Och jag vet inte om det är för att jag embracear min skorpion-ascendent lite mer. Det är inte som att jag inte har gjort det förut, men jag tror att jag bara så... Nej, men okej, det kan inte vara sommar hela tiden. Det är inte sommar nu. Nu får jag bara så här... Jag får bara gå i en lång svart rock och lyssna på musik genom höstlöven.
Vi är tillbaka liksom. I acceptanspodden.
Ja, den jobbar jag med. Samtidigt, jag vet inte. Acceptansen har också att göra med... Alltså när jag bodde i Brooklyn, och så var det så här, i augusti i Brooklyn så är det så här 38 grader och asfalten brinner. Oh. Det låter jättehärligt.
Jag vet att det inte är det, men det är det också.
Det är inte. Alltså det är att man bara, jag ska göra något och så går man ut och bara... Jag kan inte göra något, för det är... För vad skulle jag göra? Vad var det ens jag skulle göra? Och sen det enda man kan komma på är så här, jag skulle gå och köpa en iskaffe. Det är nog det enda jag... Så. Och där var det som att jag i 2 veckor, första gången jag upplevde det, var jag bara så här, det här kommer aldrig gå, jag kan inte leva så här, jag måste köpa en aircondition, jag måste packa in mig i is, det går inte. Och sen efter 2 veckor var jag bara så här, jag får bara göra allting jättelångsamt. Jag får bara sluta tänka. Jag får bara sluta tro att jag ska kunna tänka på någonting. Lite så är det nu, fast lite omvänt.
Hur kom du dit? Jag vill också...
Nej, men för att jag bara gav upp.
Så ibland är det bra att ge upp alltså?
Ja, ja, gud ja. Speciellt under förmörkelsen. Ge upp. Alltså, verkligen. Alltså, inte ge upp.
Nej, men jag fattar.
Men ge upp, liksom. Och, ja, men så här, framförallt med förväntningar. Alltså, jag tror att det är förväntningarna man måste ge upp på.
Är det inte alltid de?
Ja, men man ska inte ge upp på, liksom, så här, ge sig själv mat eller se till att man sover ordentligt. Utan man ska bara ge upp på att, så här, idag ska jag men nej. Nej.
Nej.
Bara vad? Du åstadkommer något genom att vara. Du är. Du finns. Det i sig är ett ganska sjukt mirakel när man tänker på det.
Att bara finnas, ja. Om vi ska bli väldigt filosofiska. Mm. Gud, ja.
Sen har jag märkt att jag uppskattar... Alltså jag uppskattar det här med ett ökat fokus på så här, skräck, höst, mörker, Halloween. Alltså jag liksom... Jag känner att det här det är nog nyttigt. Jag tror att det är nyttigt.
Ja, men det var någon kompis, jag sa det i hennes flöde. Hon är väl så, hon tycker om det här mörka Halloween. Och hon skrev bara något i stil med... Jag blir så glad av att folk går all in på liksom Halloween och anammar det mörka i sig och höstmörkret och att vi kan omfamna det istället för bara åh nej liksom.
Mm.
Alltså hon såg det lite större än bara Halloween, men att det är häftigt att vi får anamma det mörka i oss.
Mm.
Lite som du säger faktiskt.
Ja, men vi är ju inte så bra på det. Vi har ju att skapa lite relation till både så här skräck, alltså för skräck är ju rädsla och mörker och död. Alltså jag tänker också på så här att helgonen med döden och liksom. Precis. Vi har också haft Samhain som är en sån festival som liksom markerar en slutet på liksom, nu är skördetiden förbi och nu börjar den mörka liksom vintern. Och det är en sån gammal keltisk andlig tradition.
Okay.
Och då säger man också att det är så, man är så nära döden man kan komma. Man är så nära de döda. Alltså dimman mellan vi som lever och de som är döda är så tunn. Och det är väl därför också Halloween är liksom det är och allhelgona är det är. Och alltså, jag vet ju, du har ju dödsrelation.
Say that again. en relation till döden.
En relation till döden. Mm,
som vi alla egentligen har. Ja, det är ett av mina favoritämnen. Alltså jag är så...
Vi har inte pratat jättemycket om det här, Susie.
Nej.
Jag känner att jag tror att det var därför jag också lite såhär, kan vi prata om döden?
Jag bara, ja! Nej, men jag, det kommer låta, men jag älskar döden. Alltså att prata om den för att den, du ser hur mina ögon bara börjar...
Ja, de börjar liksom lysa som att du pratar om det... hundvalpar. Det är lite oroväckande.
Ja, men jag vet, jag har alltid tänkt på det när man ska mingla. Man bara, hej, vad är du intresserad av? Döden! Man bara, okej. Okay. Nej, men det är för att jag hade en period där jag var liksom... Det var mycket död omkring mig. Och så fick jag ju panik. Jag bara, åh nej, de jag älskar kommer dö. Och så verkligen panik, ångest. Jag bara, åh nej, åh nej, åh nej. Men så började jag prata om det. Jag började fråga kompisar om det. Jag började läsa om det. Och så bara insåg jag, shit, jag älskar att prata om det. För att vi inte gör det.
Mm.
För att vi är så rädda. Fast döden är det enda som är garanterade i vårt liv. Det är ofrånkomligt. Vi kommer alla dö. Och det är därför vi lever. Och vi lever för att vi ska dö. Man bara, det går inte. Hur ska du... Alltså, varför snackar vi inte om det? Jag älskar att prata om det. Jag älskar vad det är. Också allt som har med det att göra. Sorgen, för det är ont att förlora någon. Men också liksom praktiska saker, för det är så absurd att vi bara... Alltså det finns så mycket att prata om. Det är en hel värld där ute. Så ja, yeah, let's talk about death. Jag älskar det. Jag ska ju skapa en podd om det. Jag bara, det kommer snart. En podd där jag bara pratar om det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Alltså, ja, för att det är ju... Vi lever ju väldigt mycket i förnekelse i det här samhället. Om
Av död.
Alltså,
och bedövar oss med... och kolla timmar av Netflix, memes. Mm. Alltså jag är också skyldig, vi alla är skyldiga till det. Mm. För att det är så mycket enklare att bedöva när jag sitter och pratar om. Men då när jag dör, eller när du dör, alltså du vet, till och med praktiska saker. Vill du, det har jag faktiskt tänkt mycket med mamma. Mina föräldrar, det är den generationen, de är väldigt, jag tyckte det var jobbigt när jag var liten. Öppna med att, men du när jag dör, jag vill att du begraver mig i Turkiet och jag, din pappa ska ligga bredvid. Vi vill liksom, jag bara, varför pratar ni om något sånt här? Men för dem är det bara så, nej men det är klart vi måste, det kommer hända och då måste vi, då vill vi att du vet att vi vill det här. Kan du göra det här för oss?
Vet du också, för du har ju tänkt mycket på det här.
Hur jag vill dö? Alltså hur jag vill då, mitt sliv. Alltså jag har ju sagt mycket, den är klassisk. Jag vill att ni ska fira för att jag pallar inte hela begravning, så jag köper inte det heller. Den här liksom, självklart ska folk gråta. Men jag hade velat göra det på ett annat sätt. Men jag är död. Jag tänker också, jag är död. Vad spelar det för någon vad jag vill? Mm. Alltså sen om jag vill kremeras ut i havet. Men det är inte så bra för miljön har jag hört. Så jag får tänka om lite. Men det är med hur vi ser också när någon har dött. Hur vi kan fira dem istället. Alltså hylla dem istället för. Jag såg en dokumentär där en man. Han sa så här, jag kommer ju dö en dag. Och då kommer inte jag kunna se vad ni säger om mig och på min begravning. Så han anordnade sin begravning i förtid. Och så stod han bara utanför kyrksalen och bara kollade in. Men alla hans vänner var där som om han hade dött. Det fanns en liksom kista där. Prästen höll ett tal som var en av hans närmaste vänner. Och så, det var som hans begravning. Så han fick se det och uppleva det. Wow. I förväg. För att han ville. Han bara, för jag vill ju se hur ni, vad ni säger om mig och så.
Fanns det inte någon serie när någon gjorde det där?
Finns säkert.
Alltså, ni som kommer ihåg, fattar vad jag pratar om. Var det inte någon serie där någon anordnade sin egen begravning och blev så här att det var en hel grej?
Men visste alla andra om det, eller var det med?
Nej, de trodde att den här personen hade... Okay. Jag kommer inte, alltså, det här är fiktion, liksom, men ändå. Det finns också nu på SVT Play, tror jag, en dokumentär som heter Black Angels. Som handlar om en begravningsentreprenör i Kävlinge som, hon har liksom... Katarina, hon har liksom, kallas för Katti tror jag, och hon har liksom kört det här är en familjebusiness. Men hon är också otroligt intresserad av åka motorcykel. Så att hon har ett kvinnligt MC-gäng. Bara kvinnor. Som för att hon tyckte att det var så otroligt sorgligt att den här sista sträckan från liksom kyrkan eller vart man nu håller sin ceremoni till själva jordfästningen eller krematoriet eller vad det nu blir att man åker ensam i den här likbilen eller i den här bilen. Så att den här MC-kortegen åker med.
Wow!
Och hon pratar också om det i dokumentären, är jättefin. Det handlar också om en vänskap som uppstår mellan henne och en av dem som kommer till henne som planerar sin begravning. Och hon pratar också om, jag tycker det är så intressant, hon pratar också om så här hur hon har blivit bemött, eller hur hon har tänkt på liksom att när kistor körs i såna gamla liksom likbilar, alltså de här fina bilarna, så blir det en annan stämning i stan, alltså det blir en annan stämning i trafiken, alltså man lämnar företräde, folk saktar ner, folk liksom
visar folk vet typ, vad det innebär liksom.
Visar någon typ av aktning och respekt liksom. Medan om man har uppgraderat till de här lite mer moderna bilarna som inte ser ut som, alltså bara ser ut som vanliga bilar, så är det ingen som bryr. Alltså, så så att den är otroligt fin.
Det är jätteintressant, den måste jag checka. Vad heter den?
Black Angels.
Den ska jag kolla upp. Men det är det här jag menar. Alltså döden kan ju sätta igång så mycket. Och det känns som att de gångerna vi pratar om det på olika sätt är då vi kommer så nära livet som möjligt. Alltså det händer ju något när man pratar om döden. Det är därför jag älskar att göra det. Man connectar med en annan människa på ett annat sätt. Man connectar med sig själv. Det blir liksom som en... Jag vet inte, jag tror det är Childish Gambino som har en låttext. Det går något i stil med... Alltså, bara för det kan jag inte komma på det. Men typ att dagen vi föds är ju det då vi får vår dödsdom. Alltså, du ska dö. Du föds, okej, då ska jag dö. Alltså, det behöver inte vara en negativ, pessimistisk, jobbig tanke. Utan tvärtom. Okej, jag ska dö. Då, hur lever jag till fullo tills jag gör det då? För det kan vara imorgon, det kan vara om 30 år. Men döden alltså.
Ja, den är på riktigt. Jag får ju ofta frågor om jag kan räkna ut när folk...
Får du det?
Ja, ja.
Alltså folk som vill... Kan du kolla min chart?
Jag vet en som vill.
Typ som bara, kolla min chart när jag dör.
Berätta för mig när jag ska dö. Det är den jag vill veta.
Men kan du det?
Alltså det finns ju ingen stensäker metod.
Nej.
Det finns olika metoder som är väldigt komplicerade. Alltså det finns, det är olika skolor, olika metoder, men det finns den skolan jag tillhör, så finns det liksom en ganska omdebatterad, så att man måste först räkna ut vad, alltså en trestegsraket kan man säga, där man först kollar på så här, vilken planet ger liv, vilken är mindre välvilligt inställd till liv, och sen söker man efter en tidpunkt då de möts på ett sätt som skapar en liksom spänning. Och jag har faktiskt aldrig liksom satt mig in i det av en anledning, därför att jag vill inte riktigt kunna det.
Nej, precis.
Alltså jag känner att så här,
varför? Är det för att det är läskigt?
Nej, inte för mig själv, men jag känner också att jag vill inte kunna, jag vill faktiskt inte sitta i en konsultation och typ se något sånt och behöva leverera den typen av news.
Ja, hur fan gör man det? Och förresten, nästa år någon gång kan du dö. Alltså varför skulle man...
Nej. Och jag vill inte utsätta mig själv för det. Alltså det är en sak om jag är läkare och ska ge ett besked, liksom, då behöver man göra det, och det är så. Men det här är ju fortfarande, och det är också många av astrologiartiklarna som jag har läst om det här, är så här, ja, vi kan hitta punkter då liksom större livskriser inträffar som är liksom fysiskt drabbande, och som kan innebära att man är nära.
Men det kan aldrig översättas i död.
Nej.
Du ska dö.
Precis.
Men vet du om det finns astrologer som ändå som gör
det? Ja, absolut. Jag läste en bok. Olga Tokarczuk, som vann Nobelpriset. Hon har skrivit en bok som heter Kör min plog över de dödas ben. Som handlar just om en kvinna som bor ensam i en liten by. Och kastar, alltså ställer dödshoroskop. Och liksom räknar ut att så, ah, men det här, nu kommer det.
Ungefär här kommer du.
Exakt. Ja, den är väldigt spännande. Och det är ju, alltså det är ju i liksom historiskt, så är det ju ett jättevanligt grepp att vara så här, ah, ja, men här, nu har det fötts någon, nu ska vi se, hur länge kommer du leva, hur många jobb kommer du ha, hur många gårdar kommer du bygga, vad kommer vara dina framgångar liksom. Och jag tror att i vedisk astrologi tror jag också att man jobbar ganska mycket med det. Men för mig, jag vet inte, jag känner att för mig är det inte, jag är inte emotionellt redo själv att dela med det. Inte för att jag är inte, jag har också en väldigt så här, nära relation till döden. Min pappa har jobbat jättemycket med palliativ vård. Så att jag har en liksom, och jag har alltid varit väldigt liksom intresserad av sorg, död, mörker. Jag vet inte om det, ibland tänker jag så här, det kanske är därför du och jag funkar.
Kanske därför, exakt. Vi har en nyfikenhet.
För att det är också, jag vet inte, jag tänker att det är, jag kommer ihåg för några år sedan tänkte jag mycket att så här, men det är därför livet är heligt. Därför att döden finns. Alltså det Precis. Måste finnas någon typ så. Och den här upplevelsen vi har av livet i relation till döden. Liksom.
Och sen vet jag också att det finns jättemånga där ute som har liksom också riktig dödsångest och kanske inte kan prata om det. Eller någon som kanske lyssnar nu och bara känner nej, jag kan inte ens, för att jag har träffat de människorna också, där det bara blir för mycket. Så jag funderar på det här med, du sa också om dödshoroskop. Om vad hade jag velat? Vad hade jag gjort med den informationen? Hade jag blivit helt paralyserad av det? Men det är som att jag tänker när man, jag träffade en man som då hade lungcancer, obotlig liksom, och var döende. Och så i vår konversation så slog det oss, ja fast vi alla är döende. Alltså, han är inte speciell på det sättet, för vi alla är döende. Men han kunde se horisonten mycket närmare och tydligare än vad jag kanske kunde i det läget. Och han liksom, det var inte så att han hade då ett år kvar, det var inte den. Men han hade obotlig lungcancer, han fick medicinering som gjorde att det såg bra ut för tillfället, men det kan ju vända när som helst. Och han var ju verkligen sån, jag bara, men hur lever du med, alltså hur lever du med det? Han hade en partner, hur lever hon med det, med liksom tanken av att jag bara barn, du har inte barn. Han bara, nej, jag vill inte ha barn för jag vet att jag kommer försvinna, det funkar inte. Du vet, han hade ju tagit emot det väldigt, hur ska man säga, på ett grundat sätt. Han bara, ja, jag lämnade mitt jobb, jag har en hage med hästar här, min partner, vi ska inte ha barn för vi inser att jag vill inte lämna den sorgen till dem. Jag hade en väldigt liksom lugn, sansat sätt att ta det på, även om han också kunde sitta ibland och ha de här jobbiga tankarna. Han bara, men man bara är i det. Liksom. Det är klart man är rädd, klart man är ledsen ibland, men man är i det. Och det får mig att tänka liksom att det finns jättemånga där ute som kanske får en, vad man ska då säga, dödsdom. Alltså att men du har bara ett år eller whatever. Och hur man drömmen är att man bara, åh, nu ska jag leva till fullo, men det finns en jättestor risk att man bara får panik och bara de där sista halvåren eller åren blir istället bara ångest hela tiden. Så det, alltså, vi sitter här och pratar om det som att det är intressant, det är nice. Jag fattar ju att det inte är nice för alla inblandade.
Nej,
hela tiden.
Nej, men det är väl därför vi också får, alltså det är väl därför man också så här, det är ju jobbigt, det är också väldigt många som tycker att det är jobbigt och ens, alltså människor som har förlorat någon nyligen eller som har en liksom citationstecken dödsdom över sig.
Precis.
Kan ju känna sig som parior liksom, för att ingen vill vara i närheten eller höra om, prata om. För att vi gärna vill glömma.
Precis. Och en stor anledning till varför jag också tycker vi ska prata med dem, det är att vi är så dåliga och bemöter det när en nära, alltså kanske en vän till mig eller min mammas, alltså när någon i närheten förlorar någon och är i så stor sorg. Vi är så jävla dåliga på hur vi ska göra. Ska man säga något? Ska man bara, ska jag skriva? Ska jag åka hem till dem? Ska jag inte ta upp? Du vet, vi är så dåliga för att vi gör det så sällan. Det är inte konstigt att vi är dåliga på det. Men hade vi pratat med dem, det är som att det är en vanlig grej och inte gått liksom runt som det är äggskal, så tror jag att vi hade liksom blivit bättre också på att bemöta folk i deras sorg. Vissa kanske behöver isolera sig, fine. Men jag tror vi är allmänt dåliga på det. Jag vet själv inte ibland hur jag ska bete mig när någon är i sorg. Alltså jag vet vad jag vill göra, men bli sån. Borde jag inte? Är det okej? Okay? Ska jag? Du vet att vi övertänker det så mycket. Utan att gå på den där mänskliga instinkten.
Vad tror du om rädsla och skräck då i det här?
Jag tror det är ett forum där vi faktiskt får, ja men exakt, det är där vi får utforska det här i mer tryggare, i tryggare kontexter liksom. Att då har vi ett, jag vet inte om jag ska kalla det filter, men i skräckfilmer kan vi få uppleva det här obehaget och rädslan i en mer kontrollerad form.
Jag tycker det är så intressant med skräck, för att jag har lärt mig att det liksom verkligen finns två skolor. Alltså det finns de som älskar skräckfilm och som ser på det. Och jag hade inte fattat det, men för dem, jag är uppenbarligen inte den skolan, kanske kan bli. Men för dem är det så otroligt terapeutiskt. Alltså att det är som en känsla av att så här, se någon annan gå igenom det där som är så fruktansvärt. Eller också att man kanske haft en dålig dag och bara varit så här, fuck it. Och så får man se liksom så här, ja men den där personen har det 70 000 gånger värre än mig liksom, i den här skräckfilmen.
Exakt, och få utlopp för det.
Ja, medan andra som till exempel mig då känner att så här, nej men nu händer det här mig. Alltså att jag blir som att det här blir bara kaka på kaka. Alltså det blir bara jobbigt för alla inblandade.
Du blir berörd alltså direkt.
Fruktansvärt. Men att det är just, vad som gör en, alltså vad som väcker rädslor är också väldigt olika.
Ja men precis. Jag minns att jag hade en period, eller vi, när jag gick i mellanstadiet, när vi hade filmkvällar så var det bara skräck. Vi kollade på skräck, rysare, psykologiska thriller, allt det där obehagliga, läskiga. Då satt vi liksom och bara kollade på sånt. Det var en hel period där det bara, så du vet, det var när man gick till videobutiken och hyrde filmer. Back in the days, av en gammal jag lät.
Det är samma här.
Men alltså, nu kan jag ändå känna att jag har, alltså jag tycker om det ibland, men det är någonting med det här obehaget som har blivit lite jobbigare för mig. Jag tycker det, alltså jag kan sitta och kolla på det ensam nu också, men i doser. Jag har en period där jag bara, har jag kollat på för mycket så måste jag kolla på någon jättelätt sitcom. Ett tag, för att jag kollar mycket sån true crimes också, att jag blir för mörk. Och när det mörkret blir för mycket överväldigande så måste jag byta, så det finns fortfarande i mig. Men jag tänker på varför kollar jag på det? Jag tycker om det. Men det kanske också handlar om jag tror det hade tyckt om det. Det här nyfikna för det mörka, det är det handlar om för mig. Alltså det där mörkret. För jag är inte den människan som tycker om alltså den typen av, man såg några ben och det sprutade blod.
Nej.
Den typen av skräck är inte min. Men det obehaget, det är min typ. Alltså obehagliga grejer eller saker jag inte kan förklara. Och mystiska grejer. Men inte sån såg av ett ben och bara blodsprutar. Det är inte riktigt min typ. För det ger inte mig något. Men det andra ger mig något. Jag får utforska mörker. Mitt mörker. Någon annans mörker. Jag får utforska obehag. Jag älskar i Black Mirror för att jag får ångest av det. Och jag tycker det är intressant att jag får ångest av det. Och den är också läskig för mig. Black Mirror kan vara jätteobehaglig.
Ja, alltså min skräck är, jag såg en film häromdagen som handlar om en kvinna som gör abort i Frankrike på 60-talet när det är olagligt. Så att hon är liksom tvungen att deala med det här helt på egen hand. Och det för mig kändes som skräck liksom. För att det är så här, Ja, det där är fruktansvärt verkligt.
Men jag tänker på Halloween då liksom. Att vi är så... Visst, jag fattar, det är en anledning att bara klä ut sig, gå ut och festa som allt annat.
Mm.
Men också att folk tycker det. Alltså vissa är helt inne i det.
Ja, men jag alltså, och jag tänker att det måste väl... Det finns väl en poäng med att så här, embrace your darkness. Jag tänker på... jag gillar ju att titta på månfaserna ganska mycket. Alltså hur månen rör sig. Och hur man än gör med månen så finns det alltid en mörk sida. Det är därför månen är så speciell. Att den kan vara helt mörk. Både, alltså att den är, när den är nymåne, att den är både liksom mörk framifrån och bakifrån. Och sen kan den vara helt upplyst och fortfarande ha en skuggsida.
Mm.
Och det är ju den där skuggsidan som jag tänker kanske pratar till oss också om. Liksom, vad är vi rädda för? Vad är det för hemligheter vi bär på? Vad är det för liksom, emotionella processer som går igång när man petar där? För även om du är född under en fullmåne så kommer du alltid ha den där skuggsidan att förhålla dig till. Och det, där finns ju liksom skräcken. Jag tror också att skräcken i ett horoskop finns i 12:e och 8:e huset. Alltså det finns i de teman som... Det 12:e och 8:e huset är teman som man inte riktigt kan se från det första huset. Alltså nu pratar jag... snurrigt igen. men det handlar om i horoskopet är liksom vilka vinklar, vad som är synligt. Och från det första huset rent så matematiskt så kan man inte se, man har inte frisikt. Mm-hmm. Tolkar man det som till 8:e huset och till 12:e huset. Och det är också väldigt sköra timmar på dygnet. Det 12:e huset handlar mycket om liksom de det handlar dels om födseln, alltså timmarna precis innan födseln, alla processer då. Och då är man ju verkligen i mörkret. Och det 8:e huset handlar om timmarna innan solnedgången. Så att de här timmarna när dagen liksom går mot sitt slut och att man processar någonting som är över. Det är liksom också traditionellt ett hus som kopplas till döden. För att det är som att dagen är död. Dagen går mot sin död. Och att det kanske är timmarna innan... På samma sätt som 12:e huset är timmarna innan födseln så kan 8:e huset vara timmarna innan döden. Innan man liksom, själva dödsögonblicket kanske är mer så att man liksom släpper taget och har liksom, att det är en release, att det är något förlösande.
Mm.
Precis som vid födseln. Men att liksom kampen innan dess kan rymmas lite i 8:e huset.
Tycker det är så intressant med narrativet också kring döden. Vad det är, alltså nu när du berättar om...
Mm.
Nu har inte jag full koll på tarotkort liksom, men när man får det dödskortet så kan ju många bara... Men döden är också new beginnings. Alltså det betyder att something old may die, so something new. Alltså it's new beginnings, vilket oftast är bra grejer.
Precis, och det är därför månen också är så intressant här, för att nymånen och fullmånen är samma sak. Mm. Alltså nymånen är liksom en ny cykel.
Precis, döden nu, så att något nytt kan uppstå.
Ja, exakt.
Liksom.
Nu finns det utrymme. Fullmånen är liksom ett så att nu är det fullbordat och sen så långsamt efter att fullmånen är klar så går vi mot en avtagande måne och då är det liksom hej då ljuset, nu går vi tillbaka mot döden. Eller vad
precis,
säga.
Mot mörkret.
Och det räcker ju, jag har ju liksom nästan lite sådär att jag är rädd för att säga saker som död, slut, kapitlet är över, någonting är över.
Det är så vi har laddat
för att det
ordet
är så laddat. Alltså, jag kommer ihåg i början när jag skrev horoskop och när det var fullmåne och jag försökte vara så här: nu tar någonting slut. Och alla var så här: va? Kommer jag bli dumpad? Kommer jag inte få jobba kvar? Kommer jag bli av min lägenhet? Alltså att det är så. Men saker tar ju slut hela tiden.
Ja. Men det är liksom hur laddade ordet är, slut och döden. Och man bara, det finns ett narrativ för vad det här ordet betyder, då måste det vara det.
Mm.
Men
separation.
Ja,
sån där nu. Nej, men jag tycker att det finns någonting helande tror jag också i att möta alla de här frågorna och möta det som är... och sen, jag tänker att skräck och Halloween och tända ljus på kyrkogården är sätt att möta de svåra temana på.
Och vi har kultur och traditioner där man firar det på ett helt annat sätt. Liksom. Där man hyllar livet via liksom, de här...
Precis, jag tänkte precis på Dias de los Muertos.
Exakt.
Mm, också.
Där är det verkligen att hylla på ett helt annat sätt. Och leva livet till full. Och, ja.
Ja. Så att vi är i den tiden. Det är bara acceptera. Jag tänker att det man kan göra under såna här... När det är liksom mycket förmörkelser och när det är mörkt och när det är allt här. Är ju att... verkligen tillåta sig själv att reflektera lite kring vad det innebär att leva. Och kanske meditera lite kring så här, om det skulle ta slut imorgon, vad skulle jag känna?
Och hitta liksom glädjen. Det låter jättekonstigt, men det är någonting med att prata om döden ger mig glädje på ett sätt. Jag kan inte förklara det.
Nej, men alltså, det är också så, du sitter i så här, du har så här vita kläder på dig. Dina ögon är så helt uppspärrade och så fort jag är så här, döden, du bara,
ja, alltså det är döden. Exakt. Nu vet jag att det inte gäller för alla, men som du säger, liksom, hitta vad det innebär för dig att leva. Att prata om döden för mig ger mig glädje för att det lär mig just det, vad det innebär för mig att leva.
Ja, men du verkar också redo att möta sorgen.
Oh,
eller det vet jag inte. Ont.
Men ja, alltså, eller jag är där för den. För den är ändå fin. Sorg är något väldigt vackert.
Mm.
Inte när man är i den, men det finns något jävla fint i det som jag inte kan beskriva just nu.
Mm.
Men det finns där.
Det var allt för oss.
Det var inte så tungt. Tungt avsnitt.
Men ta hand om er. Kom ihåg att förmörkelsen är fortfarande, om ni lyssnar på det här nu när det släpps på onsdagen, kom ihåg att förmörkelsen är fortfarande igång. Så att rusa inte in i någonting. Vi har liksom en liten stund kvar innan det blir mer helande krafter.
Jag ska försöka mig på en sån fin symbolik som Sofia vanligtvis gör. Om du är rädd för mörkret, tänk dig att en hel svart himmel behövs för att du ska se de lysande stjärnorna. Så mörkret är nice ibland. Fick jag till det lite? Lite. Jag lade inte upp så fint som Sofia brukar, men I'm there still.
Totally. Okej, ta hand om er alla.
Och vila.
Yes.
Bye bye.
Ciao.
En podd från Aller Media.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.